Du, fan, jag tänkte det här med intros. Det känns lite gammalt det här och sättet vi har påat på nu i typ ett år.
Du tycker det?
Ja, vi bara rullar. Bill Rimgard heter jag.
Tobias heter jag. Nordström. Men så, ska vi köra så här för alltid nu? Bara kasta oss in?
Ja, varför inte? Bara in, rakt in huvudet i väggen liksom.
Ja, egentligen, vi har ju varit ganska kreativa med intron över åren här, känns det som. Alltså, det är nästan olika saker varje vecka.
Finns några klassiska, i de absolut första avsnitten, så finns det några riktigt klassiska början, start, vad heter det, avsnittsstarter.
Precis. Men det känns som att fantasin börjar tryta. Vi kanske ska hitta ett standardiserat intro snarare. Jag tänker så här, alltså Tank Riot och såna sådana podcaster, de har ett en ganska standardiserad form. Eller This American Life till exempel. Simpel, men början som sätter tonen direkt på något sätt.
Så ta bort signaturmelodi och sånt och bara börja prata. Ja. Tänk så här. När Ridley Scott var 17 år.
Men vi kan väl fila på det lite. Ni lyssnare får jättegärna lämna förslag i kommentarsfält eller via mail och så, på vad vi ska
fatta om man skulle så här, man, i slutet av varje avsnitt så lämnar man en mening ofullständig. Så att sen i nästa avsnitt så fortsätter man i den meningen. Förstår du payoffen för den som lyssnar på många avsnitt?
Ja.
Fast det blir bakvänt, ja. Då måste man lyssna åt fel håll.
Precis.
Nej. Jo, nej.
Ja. Nej, det måste man inte.
Nu
nej.
Blev det här för komplicerat, känner jag. Ja. Jag skulle vilja klargöra en liten grej här som vi fick en respons på Twitter från när vi pratade, jag kommer inte ihåg när det var det 3 avsnitt sen, vi pratade om hur mäktigt det skulle vara att låta typ en roman ta sin början på avdelningen för obeställbara brev. Ganska snabbt så visade det sig att det fanns en uppsjö sådana. Jag slängde ur med någonting där att säga, ja, det är vår generations lott, så allt är gjort, det enda vi kan göra är att ta sånt som redan finns och göra det bättre, typ. Och då så fick vi en respons på Twitter från Jonna Tetzlaff som skrev att är inte diskussionen, det finns inget kvar att skriva, jävligt gammal. Min far sa att samma diskussion pågick i början och mitten av 1900-talet gällande filmer och böcker. Låter inte troligt att vi faktiskt har tömt den gemensamma brunnen på allt som man kan skriva, göra film om. I won't believe it. Och jag insåg
att... en sak först här. Hur gammal är Johannas pappa med tanke på att han kommer ihåg hur diskussionen gick i början av 1900-talet?
Han är en observer.
Precis.
Han, för honom finns inte tid. Han är här imorgon, han var här igår. Han kommer alltid. Alltså grejen är så här att jag måste ha låtit som en gammal hatt när jag sa det där, inser jag ju. För självklart är det inte så att liksom allting är gjort på något sätt. Och jag är ju faktiskt sån som tycker att det inte var bättre förr heller. Utan att liksom, just när det kommer till populärkultur så är den oftast alltid bäst i detta nu liksom. Men det finns ju samtidigt en begränsning i det liksom västerländska dramat som baseras på 3 akter. Eller vad man ska säga. Vår karaktär ställs inför ett problem och på vägen lär han sig någonting om livet och sig själv. Typ. Och där blir ju antalet möjligheter, alltså antalet möjligheter är såklart obegränsande, men antalet teman som är helt unika blir ju såklart knepigare och knepigare att hitta. Någonstans.
Jag kommer ihåg när jag läste någon form av litteraturkurs på högskolan någon gång. Och då gick vi igenom de här, alltså det finns ju också en sån här lista på, alltså inom narratologi så finns det en lista på vad olika saker innebär i handlingen liksom. Och så hade våran lärare då någon sån här dare på att vi skulle komma på en handling i någon form av berättelse, alltså som redan existerade då, som inte gick att definiera utifrån de här sakerna. Och jag menar, det var ju mer eller mindre omöjligt. Och det, alltså, det finns väl någonting så här, alltså, jag vet inte om jag håller med om att så här, alla berättelser följer samma formel eller, om man ska, eller att det finns någon så här korrekt formel, men alltså människan har ändå hållit på att berätta historier ett ganska långt tag. Och det vore konstigt om vi liksom inte har identifierat vissa saker som funkar liksom.
Och antal producerad text och film de senaste liksom 40 åren har väl ökat med en exponentiell skala. Så vad jag menade var väl typ så här att om det var år 1928 så fanns det ganska många så här teman och koncept kvar som man verkligen kunde vara helt banbrytande med. Det är ju ingen tillfällighet att så här, Philip K. Dick fortfarande är en av de mest filmatiserade författarna nu. Liksom. Samtidigt, så här, alltså, det är precis som i musik. Det finns 12 toner att använda och alla harmoniserar inte ens med varandra. Så det är klart att så här, man kommer känna igen vissa harmonier och melodier och sånt. Men det finns ingenting som jag avskyr mer än när folk så här, ska påpeka det. Så här, ja, den här Melodifestivallåten påminner om den här från 1975.
Alltså jag förstår precis vad du menar, men jag tycker att sånt kan vara sjukt kul. SVT hade den här serien Hitlåtens historia, eller vad fan den hette.
Just det.
Där de gick igenom lite olika hits. Och då, det var någon, jag tror att det var Viva La Vida av Coldplay, som hade blivit anmäld då av någon sån här amerikansk gitarrvirtuos. som hade spelat en samma melodislinga i någon av sina, på någon av sina skivor, och då sen då liksom anmält Coldplay, och då var det då någon sån här musikforskare som visade hur att problemet var att den melodislingan, den hade liksom dykt upp på flera ställen i musikhistorien liksom.
Ja.
Och sånt kan jag liksom älska, den liksom lite så här arkeologiska, att se liksom se att på något så här obskyrt klassiskt barockstycke av någon italiensk kompositör överensstämmer med liksom med någon modern poplåt. Sånt ska jag tycka är kul på något sätt.
Ja, verkligen. Jo, alltså det finns en poäng i att iaktta sånt och att gräva i sånt, absolut. Men att däremot ogiltigt förklara den samtida musiken, för att alltså det vet man bara så här, men vad fan, därför att det man inte får glömma bort, det är ju liksom, när det gäller popmusik så anser jag att all bra musik har gjorts de senaste 2 åren, vid vilken tidpunkt som helst i historien.
Mm.
Därför att om man lyssnar på liksom, alltså tidig 90-talsmusik, den säger inte så mycket om idag, medan liksom dagens musik som bubblar ut säger jättemycket om liksom samhälle och allting. Liksom.
Mm.
Så att, ja, jag är ingen gammal hatt.
Nej, det vill inte jag heller vara.
Nej.
Men det är en ganska viktig dag idag också.
Ja.
Det är ju Avengers-premiären idag.
Mm.
Det här är alltså fredagen den 27 april 2012. Och The Avengers ska premiär. Jag sa det nu för de som lyssnar på det avsnittet om 4 år eller någonting sånt där.
Mm. Fan, vi har aldrig datum märkt egentligen.
Kanske
vi ska göra.
Man ser datum på iTunes, tror jag. Så att jag tror vi är home safe. Men du skrev på Twitter i veckan, vi blev tillfrågade vilka vi skulle gå utklädda som. Och du skrev att du skulle gå utklädd som Black Widow.
Ja.
Explain yourself.
Alltså det var väl mest en spontan reaktion på ett tweet från Marcus Morey Haldin, tror jag det var. Direkt så såg jag framför mig någon så här jättekackigt gjord Iron Man suit av gamla skokartonger. Jag såg någon så här jättefult Hulk-smink och jag bara så här, jag tycker Black Widow helt klart har den mest classy outfiten av de där.
Du gillar inte Thors, den här manteln och ringbrynjan?
Alltså det kommer ju till det där med, alltså mantel, jag är all for mantel.
Men
ringbrynja,
ja. Men Hawkeye då?
Mm.
Han har ju ganska classy kläder ändå.
Det är för sig sant. Men skulle de gå och ja, det kanske de ska. Jag har alltså inga planer på att göra detta. Okay. Vi kommer inte att genomföra detta. Det skulle bespara världen.
Annars är ju Nick Fury ju lätt. Det är ju bara en lapp över ögat och en skinnrock så är man hemma liksom.
Mm.
Och en svart polo.
Det är sant. Men det kräver ju också, ja. Fast det är svårt att bära upp än man tror.
Lapp är svårt att bära upp.
Ja, det är jättesvårt. Lapp för ögat kräver, det är inte vårens accessoar.
Det kräver sin Snake Plissken för att bära upp lapp för ögat.
Åh, oh, Snake Plissken.
Ja.
Oh.
Ja.
Men du, jag tror ändå att det är dags att fråga, vart är vi på väg?
Det är dags. Ja, okej. Okay. Kan vi inte ta Coolio innan det här? Känner
ska vi ta Coolio innan det här? Du hålls på halster här.
Ja, det är det jag känner lite grann. Och vi tar det som liksom känns mest press först.
Det här är Obitidictums första förnedringsavsnitt.
Ja, ja, okej. Jag glömde kolla nu alldeles innan vi började spela in, men jag tror att vi var uppe i typ 350 röster någonting, så att,
Du var optimistisk där först och sa 1000 röster.
Ja, jo.
Så lojala var inte våra lyssnare.
Jag ska medge också nu att säga, jag sa 1000 röster för att jag tänkte att jag säger någonting som det absolut inte kommer bli. Men sen blev jag så rörd då av alla som satte igång och uppmanade alla möjliga människor på Twitter om att de skulle in och rösta, så att då kan man väl bjuda på sig själv, tänkte jag.
Ja, och det här är det som, det är såna här saker som man kommer gräva i arkeologi sen när du gör någonting. Ja. En flashback-tråd, så kommer det här, om det händer dig något, i en flashback-tråd när de samlar info om dig, så kommer det här vara ett sånt klipp som dyker upp.
Ja. Ja, men vi kör, eller?
Yes, om du tar ett... Jag skulle kunna ge dig ett beat, faktiskt.
Ja, go for it.
Okej, okay. Är du redo då?
Yes. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even more of my things that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies burning light in chalk. I really hate the trip, but I gotta look as I go to see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be, like on my knees in the night saying prayers in the street light.
Åh, du fick ingen refräng av mig där, sorry. Ja, den sitter ju.
Ja, nu är det gjort i alla fall.
Ja.
Men det är också så här, man får ju ett visst språk så här.
Cred till dig, tycker jag.
Ja, jo, tack.
Och grejen är så här, jag är ju vittne till att du satte den här, jag vet inte, läste du någon text nu eller var det från huvudet?
Nej, jag ska medge att det var från huvudet, men jag har repeterat lite grann.
för jag är ju alltså vittne till att Tobias satte den nästan exakt lika bra.
Ja.
Bara helt så här, apropå ingenting, när vi spelar popkult. Ja. Det var några ord då som blev så här.
Fast då var det också några ord, minns jag, som var såna här lite så här hittepå-ord. Alltså, ja. Jag lyssnade på Gangsta's Paradise när jag gick på lågstadiet. Då var man ju inte riktigt lika nere med engelskan. Minst sagt. Så att då, när det då var liksom fraser man absolut man inte liksom ens hörde vad Coolio rappade för någonting, då fyllde man ju liksom i med det blev det de ljuden liksom. Och det finns liksom så här vissa låtar där det där sitter i än idag. Alltså man har liksom inte brytt sig om att lära sig den riktiga texten. Och därför Skilos I Wish är också en sån där det liksom finns här luckor i texten.
Mm. Men jag tycker det är ett helt korrekt sätt att närma sig poplyrik.
Sen tycker jag också att ni som lyssnar får gärna komma med förslag på vad Billy ska framföra för någonting.
Ja, men shit, jag har inte gått med på något sånt. jag la ju ett munbit, det var nästan lika mycket förnedring av mig.
Ja, okej då. du slipper.
Jag tycker det är jämnt skägg.
Ja, men på spåret nu då, det är jag betydligt mer peppad på.
Ja. Vad kul.
Alltså på spåret, det är ju, är det ett copyright infringement eller kan vi trademarka det?
På spåret?
Ja.
Jag vet inte.
Det känns som ett briljant pubquiz-koncept, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Jag tror man, alltså det är väl formen kanske som är ett problem. Jag kan tänka mig att i så här trademark-ansökan finns så här 5 frågor som börjar på 10 poäng och räknar ner mot ett resmål. Typ. För på spåret finns ju även som någon slags sällskapsspel.
Okej.
Okay. Så att jag kan tänka mig att det sitter någon med feta stämningspapper som tycker att de är unika med deras påhitt, fast det givetvis är en kopia av någonting annat som gjordes för länge sedan. Ja.
Yes.
Nej, men
Without further ado.
Jag letar efter ett svenskt ord eftersom vi får så jävla mycket skit när vi använder svensk eller engelska. Ja, okej. Okay.
Mm.
Vart är vi på väg? Vi lämnar våra paraplyer i den gamla badorten och åker söderut mot vårt resmål som ligger långt från Texas. Vissa soliga dagar kan man se kraftverk i helikopter här. 8 poäng. Till denna metropol har mängder av övermänniskor kommit. James Bond, Jason Bourne och Nikita är några av dem som har hälsat på. Vangelis flyttade hit. När Carmella tog semester här så blev hon närmast drabbad av de elysiska fälten. 6 poäng. Även om Liam Neeson syns på taken är stadens hus mest känt för annat. Rättvisa och larvig punk exempelvis. Vill man ha en sista tango här kanske Dimitri kan hjälpa till.
Ja, drar jag här då.
Ja.
Jag chansar på Paris.
Jag läser de 2 sista också då. Ja. 4 poäng. Ernest Hemingway, Gertrude Stein och James Joyce var bara några av alla utländska författare som bodde här i litteraturens europeiska huvudstad på 1900-talet. Beatförfattarna älskade sitt hotell. Och 2 poäng. Om du går baklänges hit så vadar du i sirap. Då kan det dröja innan du ser triumfbågen torna över Paris.
Alltså det känns ju skönt bara att någon av oss har tagit den.
Ja, ja. Det är jättebra ju. Vad tog du det på?
Jag tog det definitivt på sista tangon.
Mm.
The Last Tango in Paris, antar jag det var. Och sen var jag var flack, eller när du pratade om att Vangelis hade flyttat, så var jag så här liksom, då var det så här Paris, eller så var det så här, nej men vänta nu, bor inte han kvar i Grekland? Och så, ja, blir det dök upp i resonemanget innan där liksom. Men,
ja, mm. Nej men det var grymt. Grymt. Ska jag gå igenom?
Gärna.
10 poäng då.
Den jag så plockar nu är, eller som jag dök upp i huvudet där, var ju Paris, Texas, filmen med av Wim Wenders.
Precis. Mm. Vi lämnar våra paraplyer i gamla badorten. Det är ju paraplyerna i Cherbourg. Den gamla. Okay. Och sen resmålet som ligger långt från Texas. Precis, Paris, Texas. Det här var ju en... hade du tagit den på den här så hade jag varit imponerad. Vissa soliga dagar kan man se kraftverk i helikopter här. Och det är ju så att Tour de France går ju i mål i Paris. Och då brukar ju kraftverk brukar ju alltså följa Tour de France i en helikopter. Eftersom de är sådana cykelnördar och har skrivit liksom massa Tour de France soundtracks och sådana saker. Till denna metropol, jag uttalar det så eftersom de har metro i Paris.
Mm.
Till denna metropol har mängder av övermänniskor kommit. Och det där är liten...
där började jag direkt tänka på så här, Metropolis.
Ah.
Med Stålmannen och sånt. Liksom.
Ah, just det.
Övermänniskor och så vidare.
Ja, det var en liten plump. Jag rabblade ju James Bond, Jason Bourne och Nikita efteråt, men mängder av övermänniskor var en liten plump hint till andra världskriget också.
Ah.
Vangelis flyttade dit och byggde en studio. Carmella i Sopranos åkte ju till Paris och blev så här helt knäckt av Champs-Élysées, det vill säga de elysiska fälten.
Mm.
Även
bra, jag tror det.
Ja.
Ja. Det är en riktig Per Bjurman ledtråd.
Jag vet inte hur jag ska tolka det.
Nej, det är 2 tummar upp, såklart.
Ja. Även om Liam Neeson syns på taken, taken.
Oh.
Även om Liam Neeson syns på taken är stadens hus mest känt för annat, alltså stadens house. Rättvisa och larvig punk, Justice och Daft Punk. Vill man ha en sista tango här, kanske Dimitri kan hjälpa till. Dimitri från Paris, en sån här DJ.
Mm.
Beatförfattarna hade ju sitt beathotell där, och sen de där författarna hade bott där. Ja, det var dem.
Ja, det är roligt att vi... Vad tog jag den på? 6 poäng?
Ja, 6 poäng.
Ja, det är väl godkänt ändå.
Ja, mycket. Mycket. Mm. Det var intressant att du tog den på sista tangon, för jag tänkte att det där larvig punk, att det var den, att Daft Punk är en sån... Ja.
Jag vet nog, jag är nog inte så kvick att jag tar såna översättningar.
Nej, okay.
På volley liksom.
Det knepiga med Paris var ju så här att det finns ju så sjukt mycket folk som är associerade dit inom popkulturen, men väldigt många av dem har av förklarliga skäl franska namn.
Mm.
Och jag tänkte liksom så här, det var ju väldigt svårt att bolla upp för många sådana. Nikita tänkte jag på 8 poäng i en ganska så här snäll ledtråd, men ja.
Men popospåret rullar på till nästa avsnitt också, eller?
Ja, ja, visst. Visst.
Jag tycker det är ett roligt inslag.
Ja.
Då ska jag ge dig något bra.
Jag är fortfarande sjukt. Jag fnissar varje gång jag tänker på din ledtråd. Där är bondens domän om Atlantis. Atlantis.
Ja, jo. Jag är nöjd med den.
Mm.
Men andra nya resmål är ju kometerna.
Ja, och asteroiderna.
Och asteroiderna, precis.
Det är gruvdrift i rymden på gång.
Ja, alltså hur på gång är det här egentligen?
2014 så ska de launcha satelliter som... Eller förlåt, inte satelliter, de ska launcha egna teleskop som de ska placera i rymden som bara ska liksom leta efter bra asteroider för att kunna mina på. Och sen så tippar de på att det är ytterligare typ 2 decennier till de kan börja göra det. För de måste ju kartlägga alla så här...
banor och sånt.
Ja, precis.
Men alltså jag tänker så här, instinktivt, så vitt jag fattar så ska vissa av de här expeditionerna, visionerna i alla fall, vara bemannade.
Mm.
Alltså är inte det dels sjukt mäckigt att vad heter det, att flyga med raketskepp till en asteroid och sen hem igen, och för andra är det inte sjukt farligt?
Men det kommer bli en grym Discovery-serie, eller hur?
Jo, det är klart det kommer bli, men...
Deadliest catch in space. Nej, men grejen är så här att, som jag förstår det, så tänker de väldigt långt framåt.
Jo.
Och tänker att exempelvis så skulle de kunna ha olika så här... Alltså de skulle kunna ha basen i omloppsbanan så att de inte behöver så här lyfta ur... Liksom från ytan, jordytan varje gång. Mm. Utan att man liksom kan processa sina mineraler och sånt någon annanstans. Så att de liksom, de tänker så framåt. Och sen, men med tanke på vilka det är, det är ju liksom Google-folk och det är, ja, jo, det är massa stora miljardärer.
Jo, helt klart visionärer, definitivt.
Och de var väldigt noga i sina uttalanden med att det inte handlar om välgörenhet, utan att det här är att de ska tjäna pengar från typ år 5 eller något sånt.
Varför tror man är noggrann med det?
Ja.
Är det för att liksom så här,
för andra finansiärer på tåget, precis, kanske?
För att jag får några lätta sådana vibbar. Att det här är liksom ett projekt mycket där man hoppas på att man liksom etablerar en lockande idé för att få med liksom något sånt här företag, något så här Lockheed Martin-företag eller någonting som någon så här riktigt tung spelare.
Mm. Moonraker.
Men och sen liksom så här sälja konceptet på något sätt. Alltså det känns inte, jag vet inte, jag får lite vibbar av att det känns som att det är mer än de vill sälja en idé än att de vill faktiskt genomföra det här.
Mm. Jo, kanske. Men samtidigt, alltså, tänk hur mycket guld och sånt som väntar på att utvinnas där uppe.
Vet man det då? Att det är mycket, mycket, mycket gött?
Ja, alltså, som jag förstår det så är liksom majoriteten av alla ädelmetaller på jorden kommer ju från asteroidkrascher i historien. Sånt, det är inte tillräckligt hög gravitation på jorden för att de ska kunna pressas så, utan de kommer packade i asteroider som har kraschat här tidigare. Så att det finns väldigt mycket gött att utvinna.
Ja, jag menar, jag är lite mer, jag känner lite grann, allt är inte guld och gråa satelliter eller gråa asteroider.
Men sen så är det också så här att tydligen så är det så sjukt mycket mer ekonomiskt att mina asteroider snarare än att typ åka till månen eller Mars, för att det här förklaras väldigt bra i ett avsnitt av podcasten Caustic Soda som heter Near Earth Objects. De är ju snudda lite på våra Nibiru-snack där. Bara det att de har en så här astrofysiker med som kan förklara saker lite klokare än vad vi kunde. Men de berättade att alltså, en asteroid som kommer i rätt omloppsbana mot jorden, är det så extremt liten skillnad på alltså, hur de rör sig i rymden. Så att det är som man säger att om man åker på en motorväg och någon kör 120 och någon kör 115, så kan man liksom bara gasa upp 5 kilometer för att hinna upp i kapp.
Okay.
Medans mot månen så är det liksom, du startar från noll och ska liksom hinna i kapp i samma tempo. Så att det är liksom sjukt mycket mer ekonomiskt, eftersom man kan utnyttja liksom jordens fart och sen även asteroidens fart. Alltså, man behöver inte lika mycket bränsle för att ta sig därifrån eller ta sig dit och så. Så att det är tydligen en rätt, det är en klok, det är görbart.
Ja, alltså jag kan ju bara inte låta bli att få se bilder av från Armageddon med så här en musklig, det är inte Wing Rames utan det är den andra, man blandar alltid ihop de två skådespelarna, han som spelar Paul Coffey i The Green Mile.
Mm. Just det.
Och han heter alltså så mycket som
Knapp. IMDb.
Michael Clark Duncan.
Mm. Mm.
Han är ju oljeborraren med stort B i vad heter Armageddon. Jag tänker bara, får liksom bara bilder i huvudet på han som står på en asteroid och bara med en sledgehammer liksom.
Men grejen är så här, det jag blir bekymrad över, eller vad, inte bekymrad vet jag inte, men får jag bolla upp en tanke här?
Ja.
Att en anledning till att så här, gruvdrift och att så här, att ja, gruvdrift överhuvudtaget i rymden har varit ett sånt extremt återkommande tema i science fiction-litteraturen, precis som att de klassiska marina företeelserna som pirater och sjöbusar och hamnkrogar och sånt, även de återkommer hela tiden i så här, sci-fi, hard sci-fi. Så det är att det är så extremt enkla koncept som alla kan fatta. Du kan göra så här, om man vill förklara varför alien-besättningen är där de är, så liksom förklarar man det med att ja, men de jobbar i gruvan. Det är därför de är där och alla förstår det, så att säga. När sådana saker blir verklighet, så att det inte är lika så här fantastiskt att skriva om längre, då måste man ju börja röra sig mot andra så här koncept. Och man har ju hört hur det blir typ i så här Lost, så fort det kommer in så här tidsresor eller alternativa universum och sånt, då blir liksom den bredare publiken som inte är geeks, de blir så här bekymrade att det blir komplicerat och sånt. Hur gör man bred sci-fi när liksom de vanliga koncepten och temana som nästan har blivit klischéer när de blir verklighet?
Men om vi tänker så här då, vad är liksom det nya koncepten, så att säga? Alltså gruvarbete är ändå en uråldrig verksamhet liksom. Mm. Vad är de nya upptäckterna vi har ut på jorden? Jag tänker så här,
Twitter.
Nej, men någon slags biologisk exkursion ut i universum liksom. Eller förstår jag menar, någon slags ren...
En klassisk upptäcktsresa helt enkelt.
Ja, eller någon, att man åker till en viss planet för att... Ja, men lite så här Prometheus-upplägget. Man åker leta efter människans ursprung eller liksom livets ursprung. Eller varför inte bara liksom ren så här kolonisationsberättelse liksom?
Eller i vår hypermedierade verklighet så kanske det är så här... En sån här dokusåpa.
Ja, men
20 inte? Främlingar ska bygga en koloni på en planet. Vi följer dem. Det skulle ändå vara totalt förfall för genren.
Det bästa är också att den kan ju heta Expedition Robinson liksom.
Jättebra. Jättebra.
Ja. Yes. Vi har sett att vi har blivit refererade till som en grabbig podcast.
Det tar du upp nu när vi har suttit och pratat. Stora muskulösa män som jobbar med gruvdrift.
Ja, fast är det som manligt egentligen?
Nej, det är ganska homoerotiskt på många nivåer.
Ja, precis. Men jag vet inte, när jag läste det var alltså en blogg, Ishimusai tror jag nu talas, som tipsade lite om vår podcast, och då pratade de om att vi var ganska grabbiga.
Mm.
Och jag började fundera lite grann, alltså är... Jag skulle ju först och främst se oss som ganska nördiga snarare.
Mm.
Och då är frågan, är nörden den nya duden, så att säga?
Alltså grejen är att jag tycker, om det är baserat på ämnena som vi pratar om, vilket ofta så här faller tillbaka på sci-fi, apokalyps och sånt. Det har ju ändå blivit vår grej, så här lite ofrivilligt kanske, eftersom hela tiden faller tillbaka på det. Om man utgår ifrån att det är grabbiga ämnen, då skulle jag säga att det är henne som har skrivit som är grabbig, eftersom det påståendet skulle ju förutsätta att tjejer inte är intresserade av de ämnena.
Ja, men jag tror jag var inne lite grann på det här förut, men i den så här nördigaste nördigheten så finns det ju ändå något immanent grabbigt, kan man tycker jag i alla fall. Alltså traditionellt sett då, om man
precis
säger så.
Men
just det här liksom så här kalenderbiteriet liksom, med så att kunna referera X antal Star Trek-avsnitt liksom, eller varför den och den grejer inte håller för att Captain Kirk har gjort det och det förut och så.
Mm.
Den formen av specialkunskaper känns ju traditionellt sett ganska manlig, eller?
Ja, det finns ju en gammal unken bild av så här mannen...
Alltså jag menar, nörden idag betyder ju mycket mer än så, men det är ju på något sätt den här need-bilden av nörden på något sätt.
Och jag skulle säga att det faller tillbaka på en så här gammal unken könsstereotyp om att så här, Mannen kan stå i sitt garage och bygga på sin modelljärnväg för att boys will be boys, men kvinnan vet betydligt bättre och tar ansvar för hemmet, typ. Och jag tror att det är en föreställning som fortfarande finns i allra högsta grad, men vi ser ju överallt, om jag tittar på Twilight liksom, eller vad fan som helst, det är bara så här, de föreställningarna om hur så här, hur nörderi funkar, de är ju extremt irrelevanta från typ vår generation åtminstone och framåt.
Jag skulle inte säga att de är irrelevanta, eller de är irrelevanta för att försöka ringa in någonting, men de illustrerar ju fortfarande. Jag skulle absolut inte säga att nerd-communityt är särskilt jämställt liksom.
Nej, givetvis inte. Men jag menar att...
kolla på liksom valfritt klipp från typ Comic-Con, så ser man ju direkt att det är en överhängande majoritet män.
Ja.
Och också alla dataspelsmässor så finns det booth babes och så vidare.
Liksom. Ja, nej. Alltså, jag påstår ju inte att liksom nördkulturen är jämställd. Men jag menar att det är en, alltså för betraktaren att dra den slutsatsen. Och nu ska jag säga att jag vet inte om den här bloggaren drar den slutsatsen. Nu har vi liksom flyttat oss från en bloggpost ner.
Det gör ju vi alltid. Så att.
Ja. Nej, vad var jag? Jag sa att för betraktaren som ska försöka så här ringa in någonting, så är det gamla stereotyper som absolut inte gäller längre. Mm. Alltså de påverkar hur... Alltså de finns där och liksom möglar, men... De finns, alltså de existerar inte i verkligheten.
Tack och lov.
Mm. Det där var rörigt, men
ja, då.
Jag tror vi landade i att vi inte är en grabbig podcast. Hoppas jag. Vi får se till om det är det. För annars, fall så...
ja, vi får ta en rebuttal annars nästa vecka.
I'm high over this shit. And you're really starting to cut into my vacation time, so can we go please? We'll take my car, come on.
I don't think so.
Why are you gonna make this difficult?
What's difficult? He turns himself in. Then it's easy.
Turns himself in? Why would he do that?
What exactly did he say I did?
He didn't. He just said to come pick you up.
Nothing else? Nothing about Barcelona?
No.
Nothing about Dublin? Nothing about Paul.
Och i ett oöverlagt drag där vi nästan motbevisar oss själva, kanske eller kanske inte, så ska det handla lite om videovåld nu. Vi såg ju till den här veckan filmen Haywire, som har i huvudrollen Gina Carano, som är MMA-dojare. Dojar man i? Kan vi kalla henne dojare?
Ja, MMA får man göra vad man vill.
Ja.
Det sparkas, slå och brottas liksom.
Hon dojar bland annat väldigt mycket i filmen.
Ja, definitivt. Men, vad tyckte du om den?
Ska försöka hålla det här hyfsat spoilerfritt. Jag tyckte så här att
den vi skulle diskutera videovåldet, så att det...
Precis, det handlar om videovåld. Alltså, jag tyckte den var oerhört snygg. Väldigt snygg. Och det finns en fantastisk... förföljarscen där det bara är helt tyst. Så här. Det är ingen dramatisk musik, det är inga så här hetsiga klipp, utan det är liksom bara miljöljud. Och det tyckte jag var extremt effektfullt. Men problemet är lite att man kan se det här med två olika sorters glasögon på sig. Å ena sidan så tyckte jag att man slarvade bort handlingen lite. Det är uppenbart att det är så här, det här är Gina Carano showcase. Det ska liksom hon ska röja järnet, vilket hon gör med bravur liksom. Jag tyckte man tappar bort handlingen lite grann. Samtidigt, om vi jämför med de filmer som vi har sett i Van Damme-cirkeln när han skulle lanseras som skådespelare, så är den här liksom 20 vänder bättre. Hon gör ju med betydligt bättre. Hennes debut är ju lite starkare än Jean-Claude's första 6 filmer liksom.
Det roliga är också, jag ska säga direkt att jag tyckte jättemycket om filmen. Mycket för att säga, alltså det blev extremt effektfullt att ha lite perspektiv när man fick se dels alla fighting-scener, men de flesta scener liksom, man har vant sig så pass mycket med den här flackande kameran som är liksom uppe i ansiktet och 15 klipp per fight liksom. Alla Paul Greengrass. Men alltså här har vi liksom mycket mer att vi är några meter ifrån, vi ser alltihop och det är liksom kameran kanske typ panorerar lite grann på sin höjd för att visa när karaktärerna rör sig. Och det tyckte jag var jättebra. Och sen,
alltså, det är inte John Woo-klippningen i Hard Target.
Nej, och precis. Och ingen slow motion-grejer och sånt. Alltså jag tycker mer att den här knyter ju an till någon slags gammal spiongenre nästan. Det är mycket mer, alltså, det är mycket mer så här, fokuset är liksom på något sätt så här, yrkesmän, eller i alla fall en yrkeskvinna liksom. Och det var det jag tyckte om ganska mycket, tror jag.
Och jag gillar också så här att de skippade, alltså så här, i något tillfälle när hon är på ett väldigt så här, hon är på ett ställe och man tänker så här, men shit, hur ska hon ta sig ur därifrån? Och i nästa scen så kommer hon ingående på sitt hotell. Och det är bara så här, självklart att man behöver inte visa och dramatisera och göra det spännande när hon ska ta sig därifrån, för det är klart att hon fixar det. Liksom. Det gillade jag. Det jag inte gillade, det var expositionen i, alltså det började, alltså hon, det fanns ju en karaktär där som hade lite samma roll som Ariadne i Inception, det vill säga ställa extremt mycket frågor och få allting förklarat för sig. Och det tyckte jag var lite så här, Steven Soderbergh borde ju ändå liksom, ja.
Det är dock kul med Soderbergh, den här är väl liksom någon slags del i, jag vet inte om det kommer bli en trilogi, men han håller på med någon slags kroppsfilmsserie, känns det som. Han gjorde ju en kortfilm för något år sedan, jag kommer inte ihåg nu, 2010 eller 2011, med porrfilmsskådisen Sasha Grey. Där hon spelade, den hette The Girlfriend Experience, hon spelade en sån här eskortflicka, den var ganska bra. Och sen nu då så är det den här i vilken då en MMA-människa spelar, vad heter det, en person som livnär sig på att utföra våld liksom. Och sen då härnäst så kommer en film med Channing Tatum som bygger, den kommer i sommar, Magic Mike heter den, som bygger på Channing Tatums liv. Channing Tatum då innan han var skådis var alltså manlig strippa. Och han spelar då manlig strippa i filmen. Det är en intressant så här typ kroppstrilogi på något sätt. Alltså människor som på något sätt har livnärt sig på att använda kroppen, spelar sen då i filmer där de också livnär sig på att använda kroppen på något sätt. Jag gillar det på något sätt. Det är en snygg konceptualisering.
Samtidigt är Gina Carano klar för Fast and the Furious 6.
Hon är inte klar, hon är in the talks.
Så.
Jo, det rådde ju inga tvivel om att hon har liksom nu en så här lysande Van Damme-karriär framför sig liksom.
Nej, det var, vad bra hon var. Alltså så här, hennes, jag har läst mycket recensioner och sånt där man har dissat hennes skådespeleri, och jag säger så här, get over it, för att det var ju liksom inte för att karaktärsspela som hon kastades.
Det var ju för att hon kan doja liksom. Men jag tyckte också att alltså, våldet
var rått. Det var liksom inte de här och liksom en split, utan det var verkligen så här tunga smällar. Det var liksom
Ja, alltså vi kanske ska göra den distinktionen sen när man pratar videovåld. Alltså det finns ju två, känner jag i alla fall, ganska distinkta former av videovåld. Vi har dels då den liksom renodlade våldsfilmen med liksom ren estetisering av våldet. Där det går väl liksom Van Damme in och all form av så här Bruce Lee, alla Bruce Lee-filmer och sånt. Alltså där
det väl koreograferade, där våldet är mer som en dans.
Precis, det är liksom snyggt och det är häftigt och det är coolt. Alltså det finns liksom inga så här betänkligheter alls med våldet. Och sen då den andra sortens våld är ju liksom det som i princip får en att chippa efter andan, eller vad man ska säga. Alltså där det slag gör ont, där liksom det mer blir en pina. Jag tänker till exempel Drive är ju så ett typ exempel på den senare, där den är dragen till sin extrem. Alltså våldet, det enda syftet med våldet i princip är liksom att skapa ett slags obehag, eller i alla fall odla en obehaglig stämning.
Tortyrscenen i Reservoir Dogs.
Ja, fast den är ändå ganska så här stiliserad tycker jag, med musiken och att han håller på och leker med bensin och så. Men vi har ju så här, den franska Yves Vercible när han får brandsläckaren i ansiktet. Alltså det finns ju ingen som tycker det är häftigt liksom.
Nej.
Och då, jag tror att de två är ganska så tydliga, för att alltså, i båda fallen funkar ju våld som någon slags underhållning. Alltså det är ju ett underhållningsvärde även i det när man liksom så här, typ, nästan vänder bort blicken för att det blir så hemskt.
Mm.
Det är inte samma underhållningsvärde, men det är två väldigt skilda saker. Och det jag tyckte var lite intressant med Haywire var att den befinner sig i något slags gränsland mellan de här två. För att våldet är väldigt så här rått, väldigt obehagligt och väldigt så här, väldigt våldsamt liksom, och väldigt,
slagen gör ont, verkligen.
Precis, väldigt så här realistiskt känns det som, men är samtidigt extremt snyggt, eller vad man ska säga. Alltså, det är liksom så här, men det är lite som att kolla på en MMA fight liksom, på något sätt.
Men det var liksom det var väl kanske det man, alltså, om man säger våldsmässigt, så kanske det var liksom den lilla invändningen, nämligen att alla hon fightades emot körde också MMA-grejen. Det var ingen direkt som så här tog en feg, ja.
Men jag tror, alltså, men poängen med just MMA är ju också att du får ju fightas precis hur du vill i MMA.
Ja, visst.
Alltså
visst.
Poängen med MMA är ju att få fram den bästa fightingstilen.
Ja.
Därför att, alltså, du kan slåss precis hur du vill, men jag kommer också slåss precis som jag vill. Så om du gör din så här, vad heter det, drunken monkey eller vad, drunken master stil, gör den du, men då när jag typ grapplar dina ben och sen bryter armen av dig, så liksom har du ingen chans ändå.
Och därför fick vi förklarat för oss av Jordi, va, i första Van Damme-cirkeln. Var det inte så att så här, det är få som kör någon slags kung fu karate grej därför att i karate handlar om att ta poäng, inte att knocka folk, och då så kommer det stora folk som har lärt sig så här amerikansk wrestling, college wrestling, och bara bang så ligger du där liksom.
Men tyckte du om våldet då i Haywire?
Jag tyckte om våldet jättemycket. Men
det är ju så här, det är ju en uråldrig, bokstavligt talat, form av underhållning liksom. Det är väl kanske den äldsta formen av underhållning.
Och man känner sig lite smutsig över att man verkligen gillar våld.
Det känns lite stenålders.
Men det finns någonting i de här, alltså, i de utdragna våldscenerna där den man hejar på till slut liksom står upp, så känner man ju en tillfredsställelse som är lite jobbig att känna, eftersom man egentligen är emot våld. Alltså, man är inte för våld på gatan, om man säger så.
Inte ens om det är Paolo Roberto.
Jo, det är klart. Alltså, en round kick i Kungsträdgården är alltid en round kick i Kungsträdgården. Men generellt så är jag nog emot våld.
Jo, alltså, jag förstår givetvis vad du menar.
Men det är typ samma sak som att man kan gilla drones men hata att så här, länder använder automatiserade jävla flygplan för att döda civila i ett annat land.
Mm. Jo, men sen är det väl liksom hela den grejen med att, alltså, man accepterar våld för att det är liksom någon sån här, alltså, det är ju verkligen en del av mänskligheten. Alltså, det finns ju en anledning till att vi har varit våldsamma alltid och kommer fortsätta vara våldsamma alltid. Och det, alltså, det gör ju på något sätt okej att ha som underhållning också i något avseende. Alltså, man kan väl så här lätt säga att det är bättre att se Gina Carano sparka Michael Fassbender i ansiktet är ju bättre än att se liksom någon slags publik avrättning, jäms pålning eller någonting sånt.
Fast tillfredsställer nog ändå samma så här. Alltså, det här är ju ändå en civiliserad form av den offentliga avrättningen. Det fyller ju precis samma liksom funktion någonstans.
Du tror att det är samma nerver som kittlas liksom?
Definitivt. Alltså, om man tänker så här, amerikansk fotboll eller liksom för den delen europeisk fotboll, alltså allt, och videovåld, allt sånt är ju på något vis så här, vi har satt upp ett antal moraliska koder för hur vi får leva i vårt samhälle. Och i det samhället så kan vi inte gå ner på torget och ordna liksom en så här,
fight club.
Precis, knytnäves festival liksom. Och de som gör det, typ så här, fotbollsklackarnas firmor och sådana, de blir ju ganska starkt fördömda av övriga samhället. Så att jag tror att liksom det här behovet av att se uppgörelser på olika nivåer och att liksom ta en sida och heja på den och så, att det kommer från något slags gammalt stamtänk som har civiliserats genom dels sport men även videovåld.
Videovåldet är, eller ja, nej, videovåldet är inte sista steget. Dataspelsvåldet måste ju vara sista steget på något sätt.
Ja, men absolut.
Du till och med själv utför våldet, men ja. Du gör det ju då implicit liksom.
Och det är klart att man känner en tillfredsställelse när man liksom, när man man utför ett uppdrag åt någon i Fallout. Sen får man massa belöning för det. Sen blåser man huvudet av henne och tar resten och sticker. Det är klart att man så här... Ja, det är klart att det tilltalar en på någon slags primal nivå, även om det känns så här sunkigt att prata om det liksom. För, ja.
Jo, men det där tror jag också, just dataspelsgrejen, den formen av videovåld, det tror jag spelar in mycket också, att du blir så här, du kan göra vad du vill, så att säga. Alltså du vet att det är liksom inte så accepterat att slå ner någon på stan för att du tycker att den har en ful jacka. Men däremot om du tycker någon NPC, alltså non-playable character person i typ GTA är ful, så är det helt okej att bara köra över dem med en taxi. Eller du förstår vad jag menar. Det är liksom så här, du behöver inte må dåligt över det. Och det blir på något sätt ganska befriande.
Ja, men liksom, det finns ju en extrem nerv som kittlar igen i typ GTA när man lägger bazookan på axeln och skjuter ner en polishelikopter typ, och sen bara sticker. Liksom. Det finns ju någonting där man gillar. Och liksom... Därmed inte sagt att det på något sätt är varken videovåld eller datorspel är en dålig influens på folk. För att det är väldigt, väldigt få som inte kan se gränsen mellan vad man kan göra i ett datorspel eller vad Gina Carano kan göra när hon är arg liksom, och vad man kan göra på gatan.
Alltså det där är väldigt intressant. Jag läste väldigt mycket om det. Jag var väldigt intresserad av det medan jag pluggade. Alltså just den, framförallt då handlade det mycket om vad filmen hade för påverkan på folk. Alltså när de tidiga filmerna kom, så här stora tågrånet och sånt, då var det ju, blev man ju direkt så orolig vad det här skulle göra med folk liksom, att säga, ja men ser du det här så kommer du bli moraliskt korrumperad direkt liksom. Magic bullet theory och så vidare. Men det där har ju liksom utvecklats ganska mycket till att visa att det är inte riktigt så. Men samtidigt, de senaste studierna visar ju att det har en påverkan. Och framför allt att om du har vissa sådana tendenser, framförallt så gör man ju sådana undersökningar på barn. Om du har då vissa liksom socialt problematiska tendenser, så kan kontakt med då antingen tv-spelsvåld eller videovåld kan utlösa ett våldsamt beteende liksom. Så att det finns ju en ganska så här, vettig poäng med att inte visa våld för barn, så att säga.
Absolut, om vi ska gå tillbaka till roundkicksen i Kungsträdgården, så visar de när jag gick i högstadiet så här, filmen Stockholms natt för alla. Och det slutade ju med att så här, hälften av skåpen i skolan var insparkade för att alla gick och dojade liksom. Och självklart är det så att så här, man inte besitter den kunskapen om hur man ska hantera det man tycker är coolt, eller vad man ska säga, när man är så ung. Men
Jag tror Strage pratade om det också. Efter att Stockholms natt hade kommit, så åkte ju Paolo Roberto runt och typ inom citationstecken föreläste på så högstadieskolor över hela Sverige. Och Strage berättade då att det var så här, ja, att det var mer eller mindre att han visade, ja, så där, och typ visade något så här slag, någon, så får ni inte göra för då knäcker ni nacken på den ni slåss mot, eller så här, visade hur de inte fick göra en roundkick liksom. Det slutade ju med att alla sprang runt i skolan och gjorde det liksom. Men det där är väl också så här jävligt typiskt på något sätt. Alltså du visar ju inte en Van Damme-film för 12-åringar för att få dem att sluta slåss.
Nej,
då visar du ju
inte
typ Drive eller Irreversible, eller du visar ju en sån film om du nu ska avskräcka liksom.
Ja, men verkligen. Samtidigt som så här, jag tror att det inte finns någonting som är lika oanvändbart i en riktig fight som de här koreograferade filmerna. Tänk om man skulle försöka plocka fram så här tranan från Karate Kid liksom i en fight. Det skulle ju liksom...
Jo, ja. Men samtidigt är det ju så att de gångerna man, som det har hänt att så här, knäppa ungdomar har liksom blivit för influerade av sådana saker, så är det ju att de har ju iscensatt liksom saker från dataspel. Kommer när jag var, eller från liksom dåliga influenser. Jag kommer när jag var liten, så den här TV-serien som gick på TV3 då, Power Rangers.
Mm.
Den blev ju till exempel, slutade ju TV3 visa efter att en liten pojke blev ihjälslagen någonstans i Sverige av sina kompisar, för att de hade liksom, ja men de hade kollat på Power Rangers och tänkt att så här, ja men det här är ju ingen fara.
Mm.
Och det, alltså det är klart att det kan ge liksom en sån sned bild, eller vad man ska säga.
Mm.
Men ja.
Jo, alltså det är ju inte oproblematiskt på något sätt.
Nej, men och sen kan man väl säga så också att det blir ju mer problematiskt när man gör filmer där, alltså det våldet inte gör någon skada, så att säga. Alltså
det de kan, tycker jag också, det, absolut.
Där man kan sparka varandra i ansiktet 10 gånger och man bara typ skakar om, ruskar på huvudet lite, så är man med i matchen. Liksom.
Ja, det, sånt... Håller sig lite mot nyckelbenet i så här 30 sekunder, sen är man tillbaka på banan.
Precis, ja, men det är klart att det blir ju mer problematiskt än någon som stampar sönder ansiktet på någon. Alltså då, blir det ju, då visar man ju våldet som det är, väldigt obehagligt. Liksom.
Ja, jo men... Det jag kan dock störa mig på, det är ju liksom, alltså den diskussionen som är kring datorspel och även, alltså, som det var med videovåld här på 80-talet. Det var inte jag gammal nog för att uppleva, men det här, alltså där det var straffbart att sälja våldsfilmer, liksom, att Motorsågsmassaken, vi hade ett statligt institut som gick in och liksom censurerade och godkände filmer. Alltså det är ju helt absurt, hela den grejen liksom. Och det är väl inte riktigt lika hetsigt kring datorspel idag, men det finns ändå den här misstron mot datorspel, att så här, åh, nu är det våld här och barnen sitter hemma och är våldsamma. De spelar liksom Navy Seals som gör rent i byar, alltså jag vet.
Och så sitter papporna och läser Tom Clancy-böcker där de liksom detonerar terroristgrupper detonerar atombomber liksom.
Ja, precis. Jag vet inte, alltså om man tittar på liksom den här stora vi har väl inte sett särskilt mycket radioaktivt nedfall från den första vågen av våldsfilmer, alltså du nämnde Bruce Lee och sådana saker, 70-tal, 80-tal. Det är inte så att så här, att gatorna har varit fulla. Nej. Av liksom av gäng som går omkring och dojar liksom.
Nej, precis. Alltså det är ju då den klassiska så här vanföreställningen att om du det är ju hela den grejen. Om du ser liksom det stora tågrånet på så här 20-talet, så går du ut och rånar en pensionär det första du gör, för att filmen har sagt åt dig att göra det. Men det går ju tillbaka till och det är samma sak där. Det går ju tillbaka lika långt som man har njutit av våld. Platon skriver ju om de sakerna också, hur man blir moraliskt korrumperad av att se så här spel där folk slåss till döden och sånt.
Mm.
Och liksom alltså det, eller vadå, vi har sett mer samtidigt exempel, fiolmusik som djävulens musik och, ja, och sånt. Alltså,
och jag menar, vi har ett samtida exempel i liksom hiphopgruppen Kartellen, där polisen på liksom fullaste allvar menar att deras musik får unga killar i förorterna att liksom vilja bli bankrånare. På fullaste allvar, det gick en P1-dokumentär om det där, och de var så bekymrade över att alla kids går och lyssnar på Kartellen i sina mobiler och sådana saker. Och att dra den slutsatsen, liksom, jag tycker det är helt... Helt absurt. Om det nu var så att det finns en stor, en hel armé med kids som kommer bli bankrånare, då skulle jag nog titta på orsaker som varför finns det inget hopp om att liksom varför finns det inget hopp hos dem? Varför gör de det valet? Varför har vi ett materialistiskt samhälle där de känner att de måste tjäna den sortens pengar fort? Typ.
Mm, mm.
Inte be Kartellen sluta ge ut skivor liksom.
Men det är precis. Men om vi rundar av lite grann med att ringa in vad vi gillar för våld.
Mm.
Vad skulle du säga att du tycker om?
Alltså jag älskar ju det här koreograferade dansen mer, tror jag. Alltså de här kanske inte typ Crouching Tiger Hidden Dragon nivån, men kanske lite mer så här John Woo's Hong Kong rullar, det här lite mer där är snygga moves och
Jackie Chan och Bruce Lee och sånt alltså.
Ja, jag tycker nog om det mer än det här du nämnde, irreversibel Och, alltså, jag klarade inte av att se den filmen, verkligen inte. Jag tyckte den var så fruktansvärd.
Nej, det är ju inte nog med att han har den killen som får ansiktet sönderslaget av en brandsläckare. Den har ju dessutom en helt fruktansvärd våldtäktsscen.
Som 20 minuter lång.
Ja, som är ju ännu jobbigare. Det, alltså, den filmen är ju också så här, den är ju designad för att du inte ska vilja se den. Till exempel finns det ett ljudspår som ligger under hela den våldscenen med brandsläckaren. Alltså, så ligger det som en hög ton som gör att du ska bli så här disorienterad. Mm. Det var den gick på Stockholms filmfestival för en herrans massa år sedan och fick så jättemycket klagomål att det gick inte att vara kvar i salongen när det där ljudet kom, för folk tyckte bara att det var så jobbigt.
Är det inte en låg ton? Är det inte samma frekvens som så här jordbävningar?
Jo, men det kan det vara. För alltså, den är liksom gjord att du ska bli illamående i princip.
Knappt hörbar, eller inte hörbar, men man... Ja, illa, ja.
Alltså, jag gillar väl det våldet som är lite i gränslandet sådär. Typ såhär Bourne-våldet.
Ja,
jag tycker om när det gör lite ont liksom.
Jag kanske ska revidera mitt uttalande där. Alltså, Bourne och även Haywire här. Jag tyckte det var ju ett skönt mellanläge faktiskt. För jag gillar ju inte det här liksom det rena teater, pajas, liksom buskisvåldet där... det kommer 40 man som anfaller en i taget.
Jet Li-våldet.
Nej, precis. Alltså, det är ju lite, kanske lite mupp. Men ja.
Born... Jag tycker om, alltså, du skulle liksom säga, gärna kanske ta dig lite över revbenen så här, när slagen delas ut. Det är ett gott tecken.
Ja. Tunga slag mot mellangärdet som inte har någon ljudeffekt på utan bara låter uff.
Precis. Och efter den lilla djupdykningen i våldets värld så är det dags att kanske återvända till lite tryggare marker med postscriptum. Jag tänkte tipsa den här veckan om en Tumblr som heter The Pork Shop Express. Den görs av en kille, jag vet inte vad han heter riktigt, men det är bara en enkel bildsamling på olika fotografier ur filminspelningar. Ibland kan det vara liksom scener man känner igen. Ibland är det rena behind the scenes foton där man ser camera crews och sånt. Men det är en enormt fin samling foton från filmens värld helt enkelt.
Jag ska också tipsa om en fotosida faktiskt. Jag är lite otippat. Det är New York City Municipal Archives, typ någon så här stadsarkiv, som har gjort över 870 000 foton från stadens historia tillgängliga online. Och där kan man sitta och drömma sig ner i den fina amerikanska drömmen. Det var mycket drömmande där, ja.
Ja, det är väl alltid trevligt med drömmar, eller?
Ja.
Varför leva i verkligheten?
Ja, precis. Till nästa vecka så ser vi ju... nej, jag höll på att säga Face Off. Den ska vi inte se.
Sudden Death, va?
Sudden Death ska vi se.
Yes.
I Van Damme-cirkeln.
Och tills dess så är ni såklart och som alltid välkomna att gå in och kommentera på vår blogg oddpod.se eller skicka @s till oss på Twitter @oddpodcast. Nej, @oddpodcast bara.
Ja. Ha det fint så ses vi om en vecka.
Bra. Tja.
Hej.